Nu följer del 10 av Roland Schütz roman Kodispellan. Men först en liten resumé om vad som hände i förra avsnittet. Här fick vi veta om Filt, Margits oblida öde. Roland fick jobb på biograf som godisförsäljare. Provisionerna gick till varmkorv med bröd. Roland blev också varse människor i samhällets utkanter. En bruten arm gav honom tillfälle att återmöta henne med de vackraste ögonen på sjukhuset. Roland tjänade också pengar som cykelreparatör men hjälpte ovetandes cykeltjuvar att maskera sina brott. Det blev uppfostringsanstalt. Uppläsare är Sven Lionell.
Så var det dags för ännu ett år med Ludde. Och med de skolkamrater som gett Roland Judas kyssta. Magistern var inte förtjust över att socialistynglet och judeynglet också var tjuv. Det gick knappast en dag utan att Ludde på något vis försökte komma åt Roland. Nu ska vi sjunga psalm 36. Du Roland som jude behöver inte sjunga med. En annan episod. Matematiktimma. Utan att egentligen veta det var Roland duktig i matematik. Ludde skulle på svarta tavlan visa hur man löser en komplicerad ekvation. Efter en stund reste sig Roland och sa: "Det där är fel." Ludde blev blossande röd i ansiktet och skrek: "Ut!" Det verkade nästan som om överläraren vädrade detta. Det dröjde inte många sekunder förrän han stod där. "Jaha, vad har det hänt nu då?" "Magistern kan inte räkna." Det blev ingen örfil. Sammanträffandet med överläraren hade aldrig tidigare skett örfilslöst. "Vi går in." Rolands bänkplats längst fram stod ledig och överläraren satte sig där. Ludde stod kvar vid svarta tavlan. Överläraren sa: "Nå, visa då." Roland tog svampen och suddade ut den senaste delen av ekvationen. Samtidigt som han förklarade för den övriga klassen fullföljde han talet. Hela klassen satt tyst. Men Runka, som inte begrep ett jävla dugg, ropade: "Bravo, Rolle!" Överläraren gick ut. Ludde sa: "Vi tar rast nu." Fast det var minst 10 minuter kvar av lektionstimman. Men allt går igen. Senare på dagen kom en grammatiktimme. Då blev Roland grillad. Hela lektionen kunde praktiskt taget ingenting. Jo, substantiv och verb kände han tingling, men inget mera. Och det räckte tydligen inte. När psykningen var avslutad sa Ludde: "Roland Schütt, du är en analfabet." "Ja, magistern. Men överläraren tyckte nog att jag var ganska bra i matematik." Allt går igen. Några spex för att roa den övriga klassen förekom inte mera. Roland slöt sig som en mussla. Kamraterna som hade angivit honom drog sig undan. De andra som verkligen kände till sanningen om cykelstölderna och skämdes för att de inte ställde upp till hans försvar, de drog sig också undan. Under en lektion frågade lärarna vad grabbarna skulle tänka sig för yrke när de skulle sluta skolan. "Du Roland ska ju på uppfostringsanstalt och lära dig veta hut. Vad tänker du bli, inbrottstjuv?" "Jag vet ännu inte. Men jag har lärt mig veta hut och det är i alla fall uteslutet att jag kommer bli lärare." "Vad menar du med det?" "Eftersom jag inte ska på uppfostringsanstalt utan på skyddshem kanske jag kan bli skyddad från vidare övergrepp." Du är lika uppkäftig som vanligt. Dessutom har jag fått veta att på Skrubba finns kompetenta lärare. Roland smittades av de andra skratt och förpassades omedelbart ut i korridoren. Sen dröjde det bara några minuter tills överläraren kom och praktiserade sin hobby. En annan dag, kristendomsundervisning. När den skulle börja vände sig Ludde mot Roland. Du som är jude ska inte vara med. Jag är kristen och döpt och inte omskuren. Vill magistern se min pitt? Här använder man inga fula ord ut i korridoren. Och så överläraren, pang! Avslutningsbetyget gav B i uppförande. Men vad tog det åt Ludde? Höga betyg i matematik och modersmål. Ja, nu blev Roland fri från sin plågande Ludde. Men hemma fanns boxaren, Djurgårdens ovanligt avlånge skytt, det vill säga Bertil, som i Djurgårdens boxningssektion med hjälp av tränaren Konte hade avancerat så långt att han skulle upp i juniormästerskapet som alltid gick mellan jul och nyår i cirkus på Djurgården. Bertil, som var nästan 2 meter lång, hade en ansenlig räckvidd. Hans raka vänster var fruktad av motståndarna. I träningslokalen fanns det sparringpartners och tränare och sandsäckar att träna på. Men vad fanns det hemma? Jag gissar det. Det blev mest skuggboxning hemma, men det skedde ofta bara några millimeter från Rolands ansikte. En dag klickade Bertils avståndsbedömning och boxhandsken snuddade vid lillbrorsans näsa. Då var måttet rågat. På väggen i tamburen hängde en hel del vapen som farfar sjökaptenen hade tagit med sig från främmande länder. I sin ilska slet Roland till sig en kroksabel och rusade mot sin plågande för att utdela ett hugg. Hade inte mamma Sipa rusat emellan hade han absolut huggit huvudet av Bertil. Parentes. Bertil blev senare en absurd författare kallad Sveriges enda absurdist. Hade inte Sipa gått emellan hade han blivit ännu mer absurd utan huvud. Slutparentes. Istället måttade den framstående djurgårdsboxaren en rak vänster som träffade Rolands näsa från sidan så att den lossnade och endast hängde kvar på en skinnbit. Fruktansvärt! En handduk för ansiktet och en språngmarsch med mamma Sipa genom Vasaparken. Roland fick inte se de vackra ögonen den här gången. Han hade svimmat i Vasaparken, så Sipa fick bära honom upp till Dalagatan där en förbipasserande man övertog bördan sista biten till akutmottagningen. Under narkos syddes näsan fast på plats. Den läkaren var verkligen sykunnig, men näsan är fortfarande lite sned. Resultatet av Bertils raka vänster blev ett stort bangage över näsan och överläppen som också var spräckt. Det var inte så lätt att skratta med det bandaget. Det var heller inte så roligt att vakna nästa morgon med blöta sängkläder. Och så nästa morgon, och så nästa morgon. Helvete! Trots att det gjorde förfärligt ont fick Roland ett gott skratt när boxaren Bertil gick upp i juniormästerskapet i cirkus. Bertil hade enligt Kontens önskemål bantat ner sig en viktklass för att ha större chans att segra. Praktiskt taget ingen mat och bara bastu och bastu. Roland satt i spänning och hoppades att plågaren skulle få ordentligt med stryk. Första ronden, sekunderna lämnade ringen, gonggongen gick, Boxarna reste sig från sina rönghörnor och Bertil svimmade. Utslagen på teknisk knockout utan att ett enda slag hade utvecklats. Referatet från matchen klippte Roland ut i tidningen och satte upp med ett häftstift på väggen hemma i köket. På vårkanten kunde Roland ägna sig åt sin verkliga hobby att mäta mört vid tegelbacken. Mörten trängdes vid avloppstrummorna. Gubbarna från ålderdomshemmet plockade dagmask i Vasaparken och sålde vid Vaxholmsbåtarna. En skokartong med mask kostade 2 kronor. Roland som var bundes med pipstoppsgubbarna fick lite mask och begav sig till tegelbacken iklädd sin stora bagage över näsan och läppen. Det hade uppstått en varbildning som gjorde att han trodde han skulle förlora näsan. Olycklig, trött på livet. Utöver F-Margit var det en skolkamrat som tagit livet av sig. Vid avloppstrumman med skitkorv och kondomer fattade Roland sitt beslut. Ner i skiten snurrade hans huvud som F-Margit. Han började rent instinktivt att klä av sig. En tant som satt på en bänk i närheten kallade på polisen som dirigerade trafiken vid tegelbacken. I sista sekunden fattade han tag i självmordskandidaten som med sitt stora bagage såg mycket förvirrad ut. En taxi hem till mamma Sipa som bäddade ner grabben. Är det något du vill ha? En varm korv. Det var mitt på dagen så någon korvgubbe hade inte slagit upp sitt stånd ännu. Men mamma köpte korv och bröd i butiken och kunde på så vis lugna sin sinnesförvirrade son. Efter en tid ringde de från Skrubba och meddelade att en plats var ledig och att Roland var välkommen. Vid ankomsten stod grabbarna i kö för att tåga in i matsalen. Rolands bandage hade tagits av med hjälp av världens vackraste ögon. Hon såg sorgsen ut när hon betraktade hans fastsydda näsa och svullna överläpp. Vid inträdet till de i matsalen köstående grabbarna sa en utav dem: "Skåda in, nekron!" Nekron? Roland var inte Roland längre. Han var nekron. Direktör Pärling var chef. En kraftfull typ som enbart genom att lyfta ögonbryn kunde få vilken grabb som helst att hålla sig på mattan. Men absolut rättvis. Ingen bestraffning i form av aga förekom. Om någon grabb grovt misskötte sig åkte han vidare till hall eller bona. Inget staket förekom runt området. Om någon grabb överskred den bestämda gränsen betraktades han som rymling. Den grabben kom aldrig tillbaka. Det blev Hallerbona som var uppfostringsanstalter och allmänt avskydda för sin hårda disciplin och ofta mycket kännbara straff. I sovsalen, suten, fanns avdelade boxar där varje led hade sin sovplats och skåp för personliga tillhörigheter. Den stora byggnaden i 3 våningar fanns dessutom kvar. Den är mycket vackert belägen vid Reviken. Nekron, som fått recidiv efter Bertils raka vänster, blev placerad i pissrummet tillsammans med de andra psykiskt skadade, mest smågrabbar. Efter cirka en vecka var Nekron torr i slafen. Detta pågick natt efter natt och han fick flytta in på suten till de andra grabbarna och fick egen box. Underbart! Fri från Luddes och Bertils psykiska förtryck. Nu fick han börja i verkstadsskolan där Stockholms stads yrkesskolor hade en avdelning. Underbart att få komma in i en mekanisk verkstad med en kompetent lärare. Det var ingenjör Persson. Bland grabbarna först kallad skinnjöken, men sedan bara jöken. Genom sin medfödda mekaniska begåvning blev Necron utan tvekan en mycket omtyckt elev. Som komplement till slutbetyget fick Necron en rekommendationsskrivelse där det stod att han hade en utmärkt uppfinningsförmåga. Man fick 2 kronor i veckan i flitpengar om man skötte sig. Och det gjorde man. Necron hade börjat röka. Flitpengarna räckte lagom till cigaretter. Rökningen förekom i fyrkanten nere vid Dreviken. Där fanns vaktis som kollade in att ingen av grabbarna rökte. 16 år var gränsen. Vaktis var underbar. En snäll tomte som försökte se sträng ut ibland, men som var en far för grabbarna och som är glimten i ögat. Utom vaktis fanns det så förutom direktör Perling, Pärlan, samt diakon. En skräddarverkstad med elever. Där basade skräddarmästaren Skrocken. En snickarverkstad tillhörande yrkesskolan. Övriga grabbar var sysselsatta i jordbruket hos rättan eller hos trädgårdsmästare Sackeus. På ledig tid idrott och idrott. Samtliga grabbar var vältränade idrottsmän. Fotboll, handboll, löpning, höjdhopp, simning, längdhopp, kulstötning, allt. På en riktig, välskött idrottsplats. Necron intresserade sig bara för höjdhopp och blev bäst i den grenen, främst med tanke på sina långa ben. I sin box hade han en tavla där han prydligt textat: "Döm ej strax den vilseförda, stolte broder med förakt. Icke vägde du den börda, ödet på hans skuldra lagt." Var fick han den ifrån? Troligen från någon diktbok som Fritjof någon lånat honom. Matematik och maskinritning var Necrons starka ämne. Men bortskämde Necron tyckte inte om maten som utspisades. Ett elände med denna gröt, välling, pölsa, lungmos, lapskojs och kalops som mest verkade som en gröt. De flesta grabbarna var vana vid sån mat. En del av dem var föräldralösa, hade vuxit upp på barnhem. Praktiskt taget alla utom Necron hade vuxit upp under vidriga förhållanden. Men det var nog bara Necron som var stortjuv. Man talade aldrig med varandra om sin bakgrund. Det var en oskriven lag. Men vilket kamratskap! Om någon av de mindre grabbarna var ledsen eller gjort sig illa, fanns det alltid någon större till hands som fungerade som pappa. Det var fina grabbar. Samhällets bottenskick. Nej. Roland kom till Skrubba på hösten. Han hade då slutat i Matteus folkskola och antog att han träffat Ludde för sista gången. Trodde han. Vintertid var det skidåkning, ishockey och skridskoåkning på Dreviken. Det var full fart på alla helger och tävlingar i alla grenar. Vid uttagningen till ishockeylag och till tävling i skidåkning blev Necron ofta över. Han var inte så duktig som de andra grabbarna som ibland hade tränat i åratal. Alla var muskelknippen och alla var sams. Necron kände sig lite utanför och måste hitta på något sätt att hävda sig. Efter en ishockeymatch fick han en idé till vinterbadet som skulle äga rum i den stora vaken vid isupptagningen som hade skett några dagar före isstacken som skulle räcka hela sommaren. Isen var cirka 60 cm tjock och temperaturen i luften mellan 10-15 grader minus. "Nu grabbar, badar vi allihop!" sa Snäckron. Du är inte klok, du är 15 grader kallt. Ja, men i vattnet är det bara 3-4 grader varmt. Nej, vi badar inte. Hoppa i då, du som är så jävla duktig. Du kommer att frysa Näckron av dig. Näckron klädde av sig och hoppade i. Blev fullkomligt stel. Kunde inte ta ett simtag. Kunde inte komma upp på den höga iskanten. Händerna var hopknutna och alldeles stela och han kunde inte fatta tag i isen. En grabb stannade kvar och höll Näckrons huvud över vattenytan. De andra grabbarna sprang för att hämta hjälp. Efter en tid som för Näckron var oändlig kom de åter med en stege som de körde in under honom och vägde upp honom som en gungbräda. Bad honom på stegen upp till sjukan för nedbäddning. 5-6 filtar och varm ballong. Dagen efter kom läkaren från Vändelsö. Dubbelsidig lunginflammation. Febern steg dag för dag. Över 40 grader. När Näckron vaknade upp ur sin dvala efter cirka 10 dagar satt prästen från Tyresö bredvid sängen. Men han fick gå hem igen med oförrättat ärende. Husmor, hussan, berättade senare att Näckron i yrseln hade ropat: min näsa är borta! Efter ungefär en vecka utan mat frågade hussa om det var något särskilt han önskade sig. Varm korv vill jag ha. Det kom 2 varma kormar med bröd och senap. Och ett glas svagdricka. Mums, parentes. Det fanns ingen Coca-Cola på den tiden. Slut parentes. 2 veckor tog det ungefär tills Näckron var på benen igen. Och näsan satt fortfarande på plats. Såg faktiskt lite bättre ut. Kanske var det kylan. En slagen hjälte, men grabbarna tyckte ändå han har varit tuff. Ja, det var för kallt i luften, sa Näckron. Så snart snön smält bort på fotbollsplanen började liret. Och träning med löpning, spjut, diskus, kula, höjd och längdhopp. Vad de jobbade, grabbarna, och vilken kamratanda. De flesta hade kommit till Skrubba direkt från barnhem. Men det fanns några särlingar. En dag anlände 2 grabbar som kom från finare familjer. De trodde sig vara lite bättre, men de togs ganska snart ner på jorden igen av de andra. Deras interna namn blev Greven och Fon.
Ni har hört del 10 av Roland Schütts roman Kodisbällan. Uppläsare var Sven Lionell. Tidigare avsnitt finns på webben www.tyresoradion.se.